Du lyssnar på Moderfloden av A.C. Kleppe, inläst av mig Lars Winkler, producerad av Bokea. Till min estniska släkt. De hade inte känt varandra särskilt länge när han berättade om mordet. Min mor sköt min far, sa han plötsligt, och ingen vet riktigt varför, la han till. När hände det, frågade hon. Illa till mods. Kapitel 1. En gång hade hon drömt om Estland. Det var innan hon hade träffat Jak. Hon hade en mycket vag föreställning om länderna i Baltikum. I drömmen var hon på väg till ett värdshus ute på landet. Det var höst och mycket mörkt, och när hästdroskan stannade framför värdshuset var allt som syntes en grå vägg och en våt trappa där ljuset från en ensam lykta for upp och ner längs trappstegen i takt med vindens nycker. Året var 1867, och man hade fört henne hit till den estniska landsbygden därför att inne i värdshuset fanns ett barn som var utsatt för en förbannelse. Man förklarade för henne att hon var den enda som kunde rädda barnet, och hon gick med på att försöka. Drömmen var lång och mycket invecklad, men med en fulländad inre logik. När hon många år senare hittade anteckningarna om denna dröm hade hon flera gånger varit i Estland, och hennes första möte med Jak låg redan långt tillbaka i tiden. Kapitel 2. Det var sensommar och plötsligt hade det blivit oerhört varmt. Det var nästan varmare än i juli. Hon småsprang längs Norr Mälarstrand, orolig att vara sen, för det är inte bra att komma för sent till en jobbintervju. Och det var ju vad det egentligen var, en jobbintervju. Hon var osäker på hur hon skulle se ut. Hur ser en lärarvikarie ut? Och hade tagit på sig en ren skjorta och satt upp det nytvättade håret i en ordentlig hästsvans. Den rena skjortan var en säkerhetsåtgärd. Om man har på sig en ren, vit blus ser man alltid prydlig ut. Papperslappen med adressen låg som en liten knöl i byxfickan, och fast hon visste ungefär var lägenheten låg var hon ändå orolig för att komma för sent. Efter en stund satte hon upp farten. Snart svettades hon i det brännande solskenet. Och den rena skjortan kändes inte längre fullt så vit och ren. De hade kommit överens om att träffas så fort hon kom tillbaka till Stockholm. Ändå hade hon väntat med att höra av sig, för hon måste koncentrera sig på att plugga inför resttentan som hängt över henne hela sommaren. Hon hade haft dåligt samvete för att hon dröjde med att ta kontakt. Men när hon ringde igår hade han låtit så entusiastisk, som om han redan var övertygad om att hon var en lämplig lärarvikarie. Han hade frågat om det var värmebölja i Oslo också, och när de småpratade fick hon samma förnimmelse som första gången hon hörde hans röst, för några veckor sedan, då hon just hade kommit hem till Oslo för att fira mors födelsedag. Det hade varit en stor fest med massor av gäster. Hon hade just satt sig ner vid ett av långborden under äppelträden då någon ropade uppe ifrån huset att det var telefon till henne. Hon hade skyndat sig in, förvånad över att någon sökte henne här. Rösten i luren var svensk, en djup och lite nasal Stockholmsröst. Hon fick en bild av att mannen med den svenska rösten satt i ett rum högt ovanför stan, med utsikt över glittrande vatten och tornprydda hus, som om Stockholm strömmade mot henne genom telefonluren, med fladdrande vimplar och allt sitt vatten. Han förklarade att han hade fått hennes namn av en bekant. Saken var den att han behövde en vikarie för nästa skolår. Han skulle nämligen ta tjänstledigt för att skriva en bok. Enligt vad han förstått hade hon samma ämnen som han. Skulle hon möjligen kunna tänka sig att vikariera åt honom? Hon uppfattade inte helt vad han sa, utan svarade bara ja på allting. Förvirrad och samtidigt överväldigad över att bli tillfrågad. Hon stannade till och tog fram papperslappen med adressen för att kolla att hon verkligen var framme vid huset. Det var ett fint gammalt jugend.